Hejsan och välkomna till Simpodden Hultén och Jansson. Detta är upplaga nummer 96 utgiven i juni månad anno 2018. Simpodden Hultén och Jansson ges ut av Simma AB. Nu kör vi igång den 93:e upplagan av denna Simpodd. Varmt välkomna! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, Jansson. Nu slutar folk skolor och det är sommarlov. Är det sommarlov för dig också? Eller du lever i ett evigt sommarlov?
Ja, jag trodde du skulle säga att jag lever i ett evigt vakuum.
Ja, eller evigt liv kanske.
Så illa är det inte.
Nej.
Nej, jag har ju inte så stor skillnad på hur mitt liv ser ut, om det är vinter eller sommar eller helg eller vardag och så vidare. Mm. Jag fyller det med lite kloraktiga saker oftast hela året om. Mm.
Och nu var det inte klor igår, hörde jag, utan nu var det någonting annat. Det var blöt i alla fall. Du var ute på den där svarta kärnan du bor bredvid.
Och... ja, för det första är det en sjö. Och den, ja, i och för sig är ju vattnet mörkt, det är det. Men vi är ju ett gäng som under ett och ett halvt år snart har träffats. Ja, jag är inte med alltid, beror ju på om jag är hemma 3 gånger i veckan och simmar i bassäng. Och på sommaren har vi infört en rutin att vi träffas lite på olika ställen vid olika sjöar. Och simmar och sen så fikar vi så efteråt. Och igår var de och hälsade på här hos mig. Och vi simmar i nästan 1,20 i öppet vatten, så det blev ju en hyfsad distans. Mm. Så det var trevligt. Ja. Och sen äter vi jordgubbar och dricker kaffe och ljuger lite grann efteråt.
Mm. Mm. Är det varmt i sjön där ni simmar?
Ja, 20 var det. Jag tog ingen våtdräkt igår, men jag har ju en sån där allmän skyddsdräkt som jag bär alltid. Mm. Men det blev lite kallt faktiskt. Jag kanske skulle ha tagit våtdräkt.
Mm. Mm. Ja, det är rätt poppis det där att simma i sjöar nu. Flödet här på Facebook och Instagram innehåller ju massor med såna här latexbeklädda människor som far omkring i sjöar och både på dagar och nätter. Det ser väl väldigt trevligt ut, tycker jag.
Ja, men det är faktiskt som så att jag har upptäckt en ny dimension av att simma och träna utomhus. Och vi har åkt till några... trots att jag är liksom uppväxt här i Filipstad och bott väldigt nära och i det fallet var det en kärn som ligger på andra sidan staden, så kände jag inte till att den här hade väldigt klart vatten och väldigt behagligt temperatur och ligger liksom nästan i en bergsskreva, så att det blir lite trollskt när vi har varit där på kvällen och simma. Så jag förstår nog fascinationen som många har för det. Så du får väl köpa dig en latex.
Ja, tveksamt om jag ska våga mig ut. Ja, vi får se. Jag simmar till havet i alla fall.
Mer det är brössing. Ju fantastiskt.
Ja. Det tävlas lite här. Vi är mitt under den så kallade Mare Nostrum-cirkusen som startar i Cannes häromdagen. Just nu pågår i Barcelona och avslutas i Monte Carlo sedan. Mare Nostrum, vårt hav, som är namnet efter ett rike som en gång fanns där runt Medelhavet, och det är det man kallar den här tävlingen. 3 tävlingar. Och vi var i Cannes, som sagt var. Ett ställe du har varit på tidigare, om jag inte har helt fel. Vad du säger om den stan?
Jag har varit där väldigt många gånger, kan man säga. Säkert 6-7 gånger. Den ligger ju alldeles invid Medelhavet då. Jag vet inte riktigt hur stor den är. Den ligger på liksom ett slätt område, men omgiven då utav berg. Man ser väl Pyrenéerna därifrån till och med, alltså gränsen ner mot Spanien. Det är väldigt charmigt bad, och jag tycker nog att det är en av de charmigaste ställena man kan komma till. Så att, och den har ju tradition nu med den här tävlingen.
Ja, den har funnits med länge. Mm. Verkligen. Och god klass och väldigt många. Jag ska säga att den har 12,908 i befolkningen för några år sedan. Det slog jag precis här i någon telefon. Så att det är ju ingen jättestad. Nej, men det håller ju väldigt hög klass det här. Och det är ju ett ska vi säga, ett monument i simningen, Maren Åström, plus då också Sjukullars trofé eller Seven Hills, eller om man nu vill kalla den någonting annat på originalspråket. De tävlingarna har ju väldigt bra fäste i simvärlden. Men hur kände du inför tävlingen i år och den svenska insatsen då?
Jag ska jämt kommentera ditt, alltså Settecoli kan man ju säga på italienska.
Settecoli.
Ja, då är det, blir det ju ännu vackrare. Alltså det är ju den stora favoriten bland alla ställen att få simma i Roms Olympiastadion. Men nog om det. Ja, vi kan ju konstatera att det är ju miljontals av kronor som svenska simklubbar och ibland förbundet har lagt på att åka till Mare Nostrum om vi tittar sett över tid. Det är väldigt ofta så också i år. Det är ganska skrala resultat. Och det kan man ju fundera på, att lägga mycket pengar och åka och visa upp inte sitt bästa jag. Det känns mycket tveksamt. För det är klart att tittar man i resultatlistan och tittar bland en del utländska, så simmar de ju ganska nära sin kapacitet. Jag menar, Julia Efimova simmar på 29,9 på 50 bröstsim. Adam Piti 26,7. Ikeri Kako simmar 100 frisim på 53 och låga. 53,10 var det. För att ta några exempel. Medan då flera av våra simmare, något undantag, Sara Junevik simmar väldigt bra på 50 fjäril. Inte så långt från pers. Men sen är det ju många resultat som är långt över. Och det är jag väldigt tveksam till om det är en bra metod.
Någonstans är det ju så att den här Maren Åström-tävlingen eller cirkusen, den är precis mitt i från Swim Open till Europamästerskapet. Det vill säga 8 veckor bakåt ligger Swim Open, 8 veckor framåt ligger EM. Om man ska göra en avstämning för formen och känslan sådär mitt i, hur fort borde man simma då?
Jag skulle vilja börja i den här ändan att det är en ganska trubbig avstämning om man simmar i en hårdträningsperiod för att läsa av parametrarna. Och att man då sen lägger mycket pengar på att göra en trubbig avstämning, så tycker jag att den är nästintill värdelös. Det är spill av pengar. Vi har en märklig förmåga i simningen att tävla väldigt mycket när vi är i dålig form.
Mm. Säg det en gång till.
Vi har en väldigt märklig förmåga att tävla väldigt mycket när vi är i en dålig form.
Mm. Intressant.
Och det tycker jag verkar lite... Jag kan inte se varken den mentala fördelen med det, och definitivt inte den fysiologiska, för trots allt ska vi ju, blir vi ju bra på det vi tränar. Så att, och sen leder ju det här till att vi tävlar väldigt lite när vi är i god form. Mm. Nej, det känns värdelöst.
Mm. Ja, det är inte bra.
Nej.
Har vi något mer att säga om Maren Åström just nu? Tror du de kan tävla sig i form här nu, det här gänget som är ute? Blir de bättre den här gången nu när de är i Barcelona?
Ja, det har man ju sett lite tendenser, men jag, så blir det ju förstås, för nu har man ju dragit ner lite på träningen och så försöker man ju tävla. Men
Ulrika Sandmark skriver att man försöker behålla 10 000 meters simning per dag, ja, under den här perioden ändå.
Ja, och då kan jag ju tycka att varför ska man då lägga en massa pengar? Då kunde man väl lika gärna tävla i Sigtuna. Ja, de kanske inte har någon bassäng, men där det finns bassänger. Mm. Och så lägga pengarna när man är skarp, när man är bra. Man ska ju visa upp sig och göra någonting bra om det ska kosta mycket pengar. Mm. Mm. Och det är klart att mitt i, som du säger, det är ju en svår period. Vi har ju ett, som jag tycker, ett litet konstigt förhållningssätt till årshjulet och hur vi kombinerar de fysiologiska parametrarna med ett program. Men så ser ju vår idrott ut, men den blir ju inte mer rätt av att många länder gör det på ett tokigt sätt. Det är klart att såna här galor skulle det ju vara högklassigt. Det är då media blir intresserade av det också. De är ju inte intresserade av att se någon simma sakta.
Nej, det är intressant. Samtidigt som det här har gått så har man också tävlat i USA. Santa Clara International, som är ett vackert namn på en simtävling på en vacker plats i George Haynes simstadion där i Santa Clara. Som en del av den här amerikanska GP-touren. Där tyckte jag att det fanns vissa tendenser till att de började simma lite fortare än vad de har gjort tidigare, amerikanerna.
Ja, och alltså jag noterade här Cathy Ledecky, Lily King, men också kanadensiskan Penny Oljesek, just det. De simmar ju på hög nivå, på bra nivå, helt klart. Sen var det ju lite kul med Mystery Medley.
Ja, precis.
Vet du vad det är?
Ja, det är, jag har ju skrivit om det, så jag har lite luskat ut vad det är för någonting. Man kan ju säga att Santa Clara innehöll några dagar, eller ska vi säga två dagar av väldigt mycket traditionella tävlingar. Först en dag med långlopp och sen så två dagar med traditionella tävlingar. Och sen så var det en sista dag där det var 400 fritt och sen var det sån här shootout på 50-metersloppen där man till slut fick fram en final med två simmar. Plus att det var 200 medley, mystery medley för damer och herrar. Och då startar man uppifrån och sen så får simmaren själv bestämma vilken ordning han ska simma simsätten. Rätt fräckt tycker jag.
Verkligen, och det påminner mig om en dagen före en världscup i Sydney för ett 10-12 år sedan när man hade mystery medley, men då fick de aktiva, alltså det var 400 medley, då fick de dra en lapp och så stod turordningen man skulle simmat på den lappen. Så att det var verkligen olika. Och sen hade man också 400 frisim som en bruten 400-ring. De simmade och så fick gå upp och vänta och så blev det omstart och så la man ihop tiderna. Det var flera sådana innovativa grejer och det var många världsstjärnor med där. Och det kanske är något att krydda en tävling med hemma i vårt fina land också.
Ja. Och sen har det simmats simning på annan nivå. DM, distriktsmästerskap, som numera går i lite mer region än distrikt. Va? Det tävlas i 6 stycken regioner. Men man delar väl ut priser, vad jag förstår, i åtminstone i några av de här regionerna delar man ut dem i distrikten också. Så mellansvenska innehåller väl, om inte jag har fel, det kan du bättre med, är det 4 distrikt?
Ja, det är nog mer, det är ju Västmanland och Sörmland och Närke,
Värmland.
Dalarna, Värmland.
Det är 5.
Det är 5. Och så kanske, ja det är väl de 5 som det är kanske.
Men där tävlar man om regionsmästerskapet eller delar man bara ut medaljer distriktsvis eller hur fungerar? Jag vet inte du.
Nej, det ringer en klocka att jag tror man har delat ut distriktsvis också, i alla fall för några år sedan. Men
ja, det, har jag också
det var för. Så i år. Ja. Det kan jag inte svara på.
Nej, i Skåne simmar ju det skånska DM:et innehåller ju Blekinge nu mer också. Va? Men hur det än är organiserat i dagens läge är ju frågan, behövs DM? Förr i tiden var det en fest, en folkfest. Idag, vad är det idag?
Ja, det är ju, den behövs väl för ett skikt av simmare som kanske inte har så många andra tillfällen. Men då är det ju en ganska tråkig form som det bjuds på. Så att, skulle jag svara så där generellt skulle jag säga. Nej, den är kanske inte up to date. Den har kanske tjänat ut sin roll. Det jag blir dock lite fundersam på när det gäller vart det har tagit vägen är ju att om jag tar exempelvis Värmland, vi klarade ju för att ha DM själva med både försök och final. Och idag funderar jag på vart kom alla simmarna ifrån? Ja, det är klart de kom ju från de klubbarna i Värmland, men det idag om man skulle ta de värmländska simmarna så skulle det ju kanske kännas väldigt tunt med ett DM. Och än mer att simma försök och final. Så någonstans är det ju något vi har tappat bort på vägen. Sen om lösningen är att bibehålla DM eller... Och lösningen är väl inte kanske att gå tillbaka till distrikt heller. Men som svar på din fråga, nej, DM kanske inte behövs.
Nej, okej. Okay. Det kanske finns folk som har synpunkter på detta. Det vill vi gärna höra naturligtvis.
Det hoppas vi. Vi sitter ju tyvärr inte på facit i allt vi tycker, du och jag. Även om vi ibland önskar att vi gjorde det. Eller ja, tror att vi gjorde det. Ja,
precis. Ibland tror ja. Att vi gör det också. Ja. Du, vi la ut en Sverige-ranking här på Simaf här förleden. Det har inte hänt speciellt mycket på den Sverige-rankingen sedan Swim Open. Det är nästan samma ordning som då för 8 veckor sedan. Det är inte mycket att yvas över så att säga, eller vad tycker du?
Nej, det är det ju inte. Vi har ju tittat på den tidigare och tycker den är kanske lite för skral. Borde vara fler resultat med på högre nivå. Men sen har det ju inte hänt så mycket sen Swim Open, det är ju riktigt. Och på ett vis skulle man ju kunna säga att jo, men det är väl kanske bra att det inte har hänt något, för då har man ju kanske tränat den här perioden, men det är ändå många som har tävlat. Och då säger jag återigen, vi har en väldig förmåga att tävla mycket när vi simmar långsamt, och så undviker vi att tävla när vi skulle vara i bra form. Då är det bara något enstaka tillfälle. Jag tror inte på den metoden.
Nej. Hur vill du ha det? Vi har ju skissat nu den här perioden från Swim Open fram till EM. Om du plockar en normal EM-simmar nu som är uttagen på Swim Open, när vill du att den personen under de här 16 veckorna ska tävla och inte tävla?
Ja, egentligen så, de kan väl tävla i en träningsperiod också, men då skulle jag definitivt inte lägga några pengar på det och åka långt bort, utan då skulle det vara träningstävling. Nej, man skulle se till att vara i ganska god form redan en 4-5 veckor före mästerskapet och tävla alltså i andra hälften av juni och början av juli på flera tävlingar på hög nivå. Men vår konstruktion gör ju att det blir nästan omöjligt. Vi har uttagningen i början av april och sen startar många om, och sen kommer då Mare Nostrum som vi inledningsvis, eller jag sa, kostar väldigt mycket pengar, men man är ju inte färdig, man är ju mitt i träningen. Och så jag skulle vilja ha att man tävlade mycket från midsommar och 3 veckor framåt på hög nivå i bästa EM-form. Det tror jag skulle höja EM-resultaten.
Ja, ja. Bra. Ska vi låta lyssnarna få en sekunds andhämtning så kommer vi tillbaka med mer simsnack strax. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Andra halvlek eller andra perioden eller vad ni vill kalla det av den här simpodden Hultén och Jansson. Vi snackar bad. Det finns en hel del bad som inte är i funktion och mer eller mindre nedlagda, och det finns väl inget mer tragiskt än att se, jo det finns det, för det här är ändå bara på låtsas ett utomhusbad som har bäcknat igen där vattnet är svart och där det växer ogräs. Vi såg någon bild häromdagen på badet i Motala som inte alls såg så roligt ut. Eller hur? Så är det.
Nej, det är klart att med rätt perspektiv så är det ju inte tragiskt i den meningen. Men om man tittar ut ifrån simperspektivet så är det trist och förödande på ett vis. Men å andra sidan så är vi ju på många ställen väldigt dåliga på att ta vara på våra 50 meters bassänger. Så det är klart, lite grann gräver vi kanske vår egen grav att vi inte ser till att hypar våra 50 meters bassänger och nyttjar dem. skulle man återigen lägga lite ekonomiska synpunkter på vad som skulle ge oss möjligheter, så är det ju att gå den andra vägen och säga att vi tar alla pengar som vi lägger på alla inom citationstecken på läger och tävlingar på olika ställen och försöker att hitta lösningar med elleverantörer så att 50-metersbassängerna kan komma igång i början av maj och vara öppna till slutet av september. Det skulle vara en enorm förstärkning av den bassängtid som vi ofta klagar på att vi inte har. Och när vi dessutom har perspektivet att vi är ganska ofta sjuka på, när vi har trängt ihop oss på vintern i våra bassänger, så skulle det kanske få ytterligare positiva effekter. Och jag blir att tänka på Sundsvall och Malmö.
Där det finns erfarenhet av det här.
Ja, du kommer väl kanske ihåg, man tränade väl på Lindängen tror jag i Malmö.
Ja, alltså, vi körde där ute och det var med tält över. Inte hela tiden, men man satte upp ett tält och vi tränade fram där i in i december månad. Vi tränade utomhus in i december månad. Så var det. Sen så kom tältet.
Så ja. Var det. Ja. Och lika upp i Sundsvall så körde man från maj till slutet av september. Och det som är intressant, när jag då ställde frågor till de coacher som jobbade vid den tiden, så fick de ju lägre sjuk, alltså för de var alltså mindre sjuka i den här perioden än de annars är.
Ja, och det var dramatiskt mindre skulle jag vilja säga.
Ja, ja. Det var det.
Ja.
Det är klart, det finns ju man ska ju inte tro att man kan lösa allt. Det är klart det finns ett problem att genomföra vissa former av sprintträning om det är 20 sekundmeter och nollgradigt i luften. Det inser jag också, men man skulle kunna klara av väldigt mycket av träningen, och det är inte alltid 20 sekundmeter och nollgradigt.
Nej, och men det som jag tycker är lite märkligt, det är ju de här kommunerna som har ett utebad som öppnar det när skolan slutar, och sen så har man det öppet egentligen i 2 månader. Och öppnar typ 13-14 juni. Varför inte öppna 1 maj? Så att till exempel i år så är det ju en intäktssida som är på plus naturligtvis för den här perioden. Plus att du har simskolor som kan finnas där. Plus träning, motion. Och har man nu en sån här anläggning, då ska den ju utnyttjas. Den ska ju inte, det ska ju inte vara en belastning att man har den. För då kan man lika bra skippa den. Utan har man den så ska den vara öppen. Och som du säger, från maj till slutet på september, det klarar nästan alla kommuner i hela Sverige. Då skulle vi ju få 5 månaders öppet hållande. Maj, juni, juli, augusti, september.
Med 60 bad.
Med 60 bad, ja. Det är ganska mycket. Och det, alltså, det finns ju mer än de här 50. Det finns ju flera hundra mindre bassänger också. Ja, det är lite märkligt faktiskt.
Och jag tror, Bosse, att man skulle vara friskare även resten av delen av året. Jag tror man ska inte underskatta att vi faktiskt behöver vara utomhus. Och den här trenden att vi blir mer och mer inomhus i livet, i, alltså så som man lever livet, det tror jag inte är så friskt på lång sikt.
Nej. Ja, vi får väl höra. Gärna lite inspel på det här också från er lyssnare, hur det är ute i landet. Som sagt, vi har inte riktigt 100 koll på alla ställen, men vi vet att det finns en del kommuner som öppnar tid, men det finns också skrämmande exempel på motsatsen. Hör av er till oss. Skriv till simma@telia.com. simma@telia.com. Öppet vatten har vi snackat om. EJM-laget uttaget. Vad är det för lag som simmar på EJM när det gäller öppet vatten?
Jag gillar ju verkligen att man från förbundets sida har en offensiv approach på den här tävlingsformen. Jag tror den inte bara har kommit för att stanna. Jag tror den har kommit för att kunna bli på sikt kanske mer populär till och med än bassängsimningen. Ja, Josefin Mikkelsson, Malmö, Ester Rydbäck, Nordén, Täby, de simmar 7,5 kilometer i det som kallas mellanklassen. Och det, då blir jag lite osäker på åldrarna här, men...
Är de inte 02?
02, jo, 02 är de, stämmer, ja. Och Josefin har ju varit den bästa då på längre sträckor, medan Ester visar en fin utvecklingskurva som man uttrycker det från förbundets sida. Och i äldsta pojkklassen, där simmar då Marcus Holmqvist, Jönköping, Max Sundberg, Väsby och Carl Göransson, Uppsala.
Marcus Holmqvist då, som är son till Jocke Holmqvist, han har ju ska säga, äpplet har ju hamnat en bit från päronträdet när det gäller distanserna i alla fall.
Ja, jag kan tänka mig att pappa är snabbast fortfarande på 50.
Absolut, men ja, som sagt, här är det, kan han simma långt, det är ju trevligt.
Ja, ja. Så att det är lite kul, och ledare är ju Marcello Macado från Väsby och Gustav Swedenborg Järfälla, så att ja, det är lite kul tycker jag att man startar, för att även om inte nivån på våra är så hög än, så måste man ju börja någonstans. Så det, jag gillar det där.
Kul. Har du tittat in på den här Open Water-tävlingscirkusen? Den som finns i Sverige under året?
Nej, det har jag inte gjort. Jag såg en flash om att det är lite nyheter på gång i år, men jag har inte tittat in på den.
Nej, vi ska försöka fördjupa oss i det lite senare här under säsongen och se vad som har hänt i den här tävlingscirkusen. Har vi mer att snacka om Open Water, tycker du?
Ja, det går ju tävlingar i Setubal här till, det är väl till helgen det. Alltså det är ju den här Swim World Series som... Det är väl andra deltävlingen tror jag nu. Och där är vi ju representerade i av damerna Ellen Olsson och i herrklassen av Elliot Söderman och Kristoffer Gedel.
Söderman som tävlar för Malmö. Ja. Som har, det är väl belgiska rötter va? En mix där. Och sen Kristoffer Gedel från Mölndal, och när hon, vår vän, den enda kvinnliga deltagaren Ellen Olsson är med och tävlar i distanssimningen, så är det för Skåre, som är en liten ort nere på sydkusten. Ja.
Och Setubal, det ligger ju i Portugal för den som ville ha lite geografi.
Okej. Det är mycket idrott nu. Det är friidrottsgalor hit och dit, och imorgon är det ju så att det börjar ju någonting som kallas fotbolls-VM. Och det kommer ju ta en hel del av tv-tiden framöver.
Vill du göra en investering, Bosse?
Berätta.
Då ska du få köpa mitt VM-tips. Argentina vinner. Och tvåa blir... England.
Okej.
Okay. Och trea Frankrike. Det säger jag utan att ha koll på i vilka grupper de simmar eller tävlar, om de slår ut varandra på vägen. Så att det kanske inte, jag ändrar mig, det kanske inte är något experttips.
Ja, Brasilien, de spelar i alla fall inte i samma grupp som Tyskland och England, så kan man säga. Men risken är då att Argentina och Tyskland, om de går långt fram så kommer de mötas i semifinal.
Ja, men Tyskland i år har jag räknat bort. Nu är det där. För en gångs skull kommer inte devisen gälla att Tyskland är med ända fram.
Nej.
Det blir ett fiasko för dem.
Ja, jag tror...
Och för första gången blir det England som visar att de kanske ändå kan spela fotboll, även om det är 50 år sedan senast. Ja.
Alltså som det ser ut så kommer Tyskland och England att mötas i en kvartsfinal.
Och då vinner England?
Ja, det kan de göra. Och då möter de antingen Spanien eller Argentina. Det är på nedre halvan. Och på övre halvan då, om vi tittar på kvartsfinalen, tror jag Uruguay kommer att möta Frankrike. Och Brasilien kommer att möta Belgien. Och av då Uruguay, Frankrike och Frankrike vidare. Av Brasilien, Belgien går Brasilien vidare. Och då får vi semifinaler som består av Frankrike, Brasilien och Argentina och Tyskland enligt mitt sätt. Seppe, du vill ju ha i England med där.
Ja.
Och då blir det alltså en match där som jag ser en finalmatch mellan Brasilien och Tyskland enligt mitt sätt att se på det. Du vill ju ha i England där då.
Mm.
Och tredje pris Frankrike och Argentina. Det är så det kommer att bli. Och då är ställningen så här att Tyskland kommer att vinna finalen över Brasilien. Frankrike kommer att slå Argentina. Och sen femma blir Uruguay, Belgien sexa, Spanien sjua och England på åttonde plats.
Okay.
Där har du ett experttips som heter duga.
Ja, det är inte bara i fotboll du kan mer än mig. Jag hör ju att du har lite koll på det där. Men vet du hur mycket pengar jag har satsat då?
Ingenting.
Lika mycket, lika många lire som det finns liter vatten i Filipstad 25 meters bassäng.
Ah, lika många lire finns egentligen den...
Nej, men sen får ju var och en räkna om vad det innebär.
Ja.
Det är upp till lyssnaren att fundera på hur stor är bassängen i Filipstad, hur mycket liter vatten går det?
Ja, och det är 600 000 liter är där i den. Och 600 000 lire, en gång i tiden stod den i 8 öre, var det inte så?
Ja, något sånt.
Ja. Då är det ju faktiskt så att det är 48 000 kronor.
Ja. Nu är det bara 500 000 liter om vi ska vara noggrann.
Jaha,
i
okay.
bassängen.
Ja.
Ja. Och sen är den devalverad liren.
Okej. Okay. Alltså jag tittar ut genom mitt fönster just nu och det är någonting som är väldigt glädjande utanför det fönstret ska jag säga. Och det är att det sen en timme tillbaka faller ett härligt milt sommarregn. Oj vad bra.
Mm, det behövs.
Bara så du vet.
Men du, det här med för att komma tillbaka till fotbollsfilm, det är klart att det är trevligt att det är igång och så. Men det blir ju lite hysteriskt mycket fokus på det, vad man möter när de landar och man bygger upp. Ja, alltså jag har svårt för det. Då blir jag nästan anti liksom när det blir. Jag tycker det är kul att se en och annan match och så vidare, men när de gör liksom hjältar utav personerna som bara håller på med en idrott de tycker om, då kan jag till och med tycka det blir fånigt. Men det var en annan sak.
Nej, ja. Ja. Ja, Sverige har ju gjort väldigt mycket mål på slutet.
Ja.
Nej, det har de inte gjort.
Nej, de har inte gjort. De har spelat 8 matcher tror jag i sträck utan att göra mer än 1 eller 2 mål.
Ja, ja. Ja, vi får väl se hur det går. Men det satsas ju mycket från de här tv-bolagen i alla fall. De har ju kopiösa mängder med människor på plats.
Men och det är inte bara till fotbolls-VM, Bosse. Det är ju en stor uppställning från SVT till friidrottsgalorna som är. Och jag kan ju bli lite avundsjuk från simhorisont att på friidrotten kan det vara 3 stycken experter med på en vanlig gala där inte ens alla från... Det är inte ens hela världseliten på plats i alla grenar. Och så simningen så får den som är expert dra hela lasset. Det kan jag tycka är en liten tråkig baksida utav SVTs satsning på prioriterade områden. Det skulle jag önska att det var fler idrotter som fick chans att få en sån uppbackning som de här prioriterade har.
Så är det med public service.
Mm.
Du, avslutningsvis då så har vi ett område vi ska snacka om som kanske inte är så positivt heller, eller inte är så positivt. Men det avsnittet tar vi om en liten stund och är strax tillbaka med mer. Då är vi inne i den tredje perioden av simpodden Hultén och Jansson. Vad är ställningen?
Ja, det är 3-0 till dig så det känns lite tungt för det är ett mönster i våra sändningar. Men jag jobbar på mina utvecklingsområden.
Mm, vad bra. Vi ska snacka lite om en del lite tråkigare saker. Vi hade ju en skandale gigante i italiensk simning här förra veckan när två stycken simmare blev avstängda för dopning. Och bland annat då ikonen, före världsmästaren, vår stora hjälte sist i lagkapporna. Mannen som alltid kunde avsluta och det är nästan som Tyskland i fotboll, att bara Mangini på sista sträckan så vann Italien. Men som sagt, Filippo Mangini, 8 års avstängning för dopning. Det gör mig både ledsen, förbannad och vad ska man säga? Hur kan man vara så jävla dum? Eller?
Ja, jag önskar att jag kunde förstå hur människor som tar ut svängarna så där tänker, men det kan jag inte. Jag försöker att ha en förmildrande tanke och tänka som så här: det kanske var på slutet av karriären det kom en viss desperation i att han inte riktigt hänger med, och att det då han tog till de här hjälpmedlen. Det är ett sätt att försöka tänka positivt. Mm. Skulle jag tänka som norska skidförbundet, då är han ju egentligen inte dopad. Då var det bara otur. Mm. Tänker man mer som vi gör kring många andra, ja, då är det bara för jävligt. Vad bra att han är avstängd, punkt. Mm. Så det blir många tankar. Men ja. Du, jag kom på en sak. Det finns en svensk simmare som har hållit undan för honom.
Mm. Berätta.
Jonas Persson. Mm. Sista sträckan i EM 2008
när, i Eindhoven.
Yes, när vi vann. Då ja. Jagade Mangini, men Jonas Persson höll undan.
Ja, du säger.
Så är det. Ja. Ja. Det var regeln som bekräftade undantaget.
Ja,
nej,
precis.
Undantaget som bekräftade regeln, förstås.
Ja, ja.
Ja. Ja. Nej, det är trist då. Det är jättetrist, för han har varit hos mig också liksom en sån där. Jag har gillat hans sätt att simma och hans liksom passion för till exempel lagkapper där han har varit enastående.
Mm, mm. Ja, trist.
Mm.
Sen så var det ju en lagkamrat till honom också som blev avstängd. Men ja, och han var väl med på Stockholm Open förresten, den lagkamraten. Har jag inte hans namn i huvudet här. Men det inträffar här alldeles strax när jag får upp det. Men ja, det är väldigt tråkigt när det sker. Lagkamraten fick väl 4 år, Mangini fick 7.
Varför blev det så många år?
Ja, det var väl Michele Santucci. Också en äldre simmare som den här Santucci, som var duktig. Som junior var väldigt duktig till och med, men sen inte har tagit steget vidare riktigt, men har tagit EM och VM-medaljer i lagkapp. Ja, alltså det var nog så att man ville se till att han försvann helt enkelt. Det här är en stor skam för
ja, det är
italiensk idrott, och han så det finns ju, det var ju här sidans stora stjärna och ikon, Pellegrini är på damsidan.
Och de är väl tillsammans?
Ja, dessutom. Så att nej, det är inte bra. Det är inte bra det här.
Nej, det var trist.
Ja, något annat som är trist är också att den stora ryggsimstalangen, för jag vill kalla honom talang, fortfarande Peter Fredriksson, meddelar att han slutar, eller åtminstone gjorde ett rejält uppehåll från sin simning. Har ju varit i Auburn i USA och tränat i 1,5 år. Men där har det inte gått så bra. Och har haft svårt att kombinera simning och studier. Men som 21-åring, det är inte bra när simmarna slutar så tidigt. Och speciellt en simmare med den talangen och de goda framtidsutsikterna som han borde ha. Det är synd.
Ja, han är ju egentligen, han har ju inte ens påbörjat sin seniorkarriär.
Nej.
21 år.
Nej.
Alltså, det är trist, och det, men det som, om jag undantar Peter Fredriksson då, som jag inte liksom känner mer än till resultatlistan och kanske känner igen om jag springer på honom, är det ju kanske att man runt om i landet inte tar på allvar i den här frågan att det är så många som slutar i den här åldern. Och det, vi pratade pengar inledningsvis i programmet, att vi lägger pengar på felaktigt sätt, men man skulle kunna säga att det gör vi ju på ett vis i det här fallet också, för klubbar och förbund lägger oerhört mycket pengar i åldersintervallet 14-18 år, när vi vet att merparten av dem kommer att sluta när de är 20. Alltså, då kan man ju fundera på vilket... Det finns ju inget företag som skulle vara så korkad att de skulle lägga pengarna och veta att det här blir ingen avkastning på. Det är ju liksom hål i huvudet. Men det är ju ingen som tycker frågan är viktig, utan det pågår ju hela tiden och så slutar det. Efter SM nu i sommar kommer ett nytt gäng att sluta. Och så får man upp lite nya och sen rullar det vidare. Det tycker jag är trist, det är illa. Och jag hoppas att innan man... inte har koll på simningen längre, att det har blivit en förändring här. Vi är en barnidrott.
Och just det resonemanget och diskussionen runt det, det skulle man egentligen snacka mycket mer om i svensk simning och hitta åtgärder för att på något sätt bygga simningens utveckling, simmarnas utveckling på ett mer, man behöver inte använda den typen av ekonomiska termer som du gjorde nyss, men att bygga en utvecklingskurva på ett annorlunda sätt och kanske inte kräma ut så mycket tidig ålder, den diskussionen skulle vi egentligen ha i svensk simning på ett annat sätt.
Ja, att man gör alltså en karriärplanering där man liksom inte tänker 14-18 utan man tänker kanske 18-28 i tänket, ja. Hos ledarhåll, hos styrelser, hos tränare, hos föräldrar. Sen är det ju, nu har ju han simmat i USA som du sa, och det har vi ju också lite blandade erfarenheter från, hur både hur svenska tränare när simmaren drar iväg över till USA kanske tappar motivationen att stötta och ha kontakt och se lite som att simmaren åker till USA för att sen kanske sluta simma. Så där har vi ju en hemläxa att göra hemma i Sverige. Sen är det ju som så, man kan ju skryta hur mycket man vill om amerikansk simning, men man kan ju aldrig jämföra Amerika eller USA med Sverige. Då ska man ju jämföra USA med Europa om det ska bli någon sorts proportioner i det hela. Och då är det ju en fabrik där borta också som konsumerar simmare. Och då är Petter kanske ett sånt exempel på baksidan utav att man tappar utveckling, man finner ingen plattform och så helt plötsligt så försvinner motivationen.
Ja, det är det verkligen, för att på här sidan tillhörde han ju en av de bästa simmarna vi har däröver. Så att det är väldigt synd att han försvinner där, och han tränade ju Auburn. Jag kan inte riktigt bakgrunden och vilken, jag vet ju att det är hög nivå på simning i Auburn, men jag kan inte människorna bakom det hela, så jag kan inte uttala mig om det, men jag tycker det känns som en stor förlust och som någonting som inte alls känns riktigt bra smak i munnen när en sån ung och duktig och lovande simmare slutar. Han har alldeles för mycket ogjort i simvärlden.
Ja, lyssnar man på intervjuer med andra idrottare och det är någon som är 21, 22, 23 år, så säger de ju, ja men gud, jag är bara i början av min karriär. Jag har ju mina bästa år framför mig.
Ja, och det där är intressant att sätta in det i ett sammanhang. Dels när det gäller åldern i vår idrott. Va? För det har ju varit så här, alltså en framväxt fram till say, 2000 gick vi från 1960 till 2000 gick vi från en barnidrott med 15, 16, 17, 18-åringar upp till att vi hade ett landslag som hade en snittålder både på dam- och herrsidan i Sydney på 24 år. Sen har det gått ner igen, om jag förstår rätt åldrarna. Jag har inte följt upp det så där jättenoga, men det är en viss skillnad. Och helt klart är att den bästa prestationsåldern ligger på andra sidan 24-25 år.
Så är det. Och nu tog du ett exempel, landslagssimmare. Mm. Går man in och tittar på snittåldern på ett SM.
Ja, då är det ju...
Då blir det ju, ja precis, och som jag nämnde i någon annan podd var jag inne och tittade på Danish Open där de flesta på damsidan i Danmark var födda på 2000-talet. Mm. Det är liksom alla de här som, alltså, de har ju verkligen konsumerat simmare och lagt pengar på det och varit på EJM etc. Ja.
Men där kan det ju vara då att det sättet, alltså det exakta, precisa sättet att mäta simmarens insatser är till nackdel när det gäller att överleva inom idrott. Jag menar, du kan njuta av att spela fotboll och slå 20 dåliga passningar, men slår du bara en bra passning och den blir ett mål, eller om du gör målet själv, då helt plötsligt är du lyckad. Men alltså att göra 20 dåliga lopp i simning, det är inte lika roligt.
Nej, och då blir det ju ännu mer viktigt att tänka in i det här vi pratade om inledningsvis i programmet, att åka och tävla massor när vi är i dålig form. Mm. Hur mentalt smart är det?
Mm. Men också,
för det är klart att då bygger ju det på. Mm. Återigen är jag 3 sekunder över pers.
Mm. Ja, så är det. Mm. Och då kan man ju säga att open water är ett sätt att stimulera, hitta verksamhet där. Att simma udda distanser, hitta andra tävlingsformer i bassängsimningen, det är viktigt, va? Så att utveckling, inte bara exakt på 100 fritt eller 100 fjäril specifikt för den simman, det känns väldigt viktigt.
Ja, och där måste ju tränarna kanske helt enkelt bli bättre på att hitta motivationshöjande faktorer. Alltså man måste se det här och förstå att man måste möta det på något sätt.
De ska vara vägvisare i sammanhanget.
Ja, det är viktigare att de är vägvisare där än att de är, vad ska jag säga, allt för enväldiga i sin coachning i unga år.
Mm. Det är mycket att snacka om. Mm. Men nu ska vi inte snacka mycket mer. Eller har du någonting?
Nej. Jag hoppas vi hinner med en gång till innan SM så vi kan snacka upp SM lite grann.
Ja, det ska vi väl hinna med, va? Du har inte tre snabba till mig idag eller något sånt, nej.
Jag tänkte faktiskt på det, men du ska inte tro att du kommer undan.
Nej, okej.
Okay. Men inte idag.
Nej. Ja, men då slår vi igen butiken så här långt och hänvisar till webben, precis som de brukar säga överallt annars. Så tackar vi för idag. Tack Jansson.
Tack själv. Ha det gott.
Hej hej.
Hej.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.